Hej och välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om och kanske fira att detta är sista året med osäkra anslutningar. Vad är det för anslutning? Är det privata relationer? Är det mikro-HDMI eller mini-HDMI eller vad den där fruktansvärda kontakten hette? Eller vad är det för anslutningar vi pratar om?
Vi ska prata om anslutningar på webben. Det är de som nu kommer vara säkra för all evig framtid om bara ett år. Och det är det vi kommer in på i veckans huvudämne, som för er som har varit med ett tag kommer uppleva en liten nostalgitripp, och ni som har fått ett nyligen uppväckt intresse för det här med cybersäkerhet, ni kommer slås av hur illa det var för bara 15 år sedan när det kommer till säkerhet på webben. Det är veckans huvudämne i Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 5 november, släpps den 7 november. Så om världen rämnar där någonstans i mitt emellan så får vi inte med det på podd. Innan vi drar igång med huvudämnet så har vi lite uppföljningar. Och först och främst om nycklar.
För Facebook, de har ju den här appen som är populär i vissa sammanhang som heter Messenger. Tänker som Signal, fast sämre.
Ja, på alla sätt och vis faktiskt. Ja.
Och du upptäckte en intressant sak när det gäller just nycklar. Vi pratade ju om nycklar i förra veckans avsnitt. Passkeys, inloggningsnycklar, lösenycklar, allt vad det nu kan kallas. Som inte jag kände till, för att jag svarar inte någon som kontaktar mig via Facebook Messenger.
så elitistiskt. Ja. Men det är så här att jag trodde det var fel på mina forum. Mm. Där vi då har infört nyckel. Lösenycklar. Men det är alltså, om jag skickar en länk till Kalle Melnicka och han väljer att klicka på den, som är till en sida som loggar in med hjälp av lösenycklar, då funkar inte det.
Nej, inte i iOS-appen och i Android-appen. Det finns ju just nu också en desktop-version av Messenger-appen. Som jag har hört att ska läggas ner.
Det ska den göra. Ja. Den skickar ju en bara till den vanliga webbläsaren. Men på mobilerna så öppnas det ju i Facebooks egna webbläsare.
Jag avskyr. Ja, det är en sån sak som Apple och Google borde förbjuda för appar som ska distribueras via deras appbutiker. Men nu är så fallet i alla fall att när det kommer till de här både vanliga Facebook-appen och Messenger-appen, om du öppnar länken i den inbyggda webbläsaren, då fungerar inte nyckelinloggning. Men det är inte fel på nyckelinloggning, det är fel på de apparna. Välj bara att klicka på öppna i den riktiga webbläsaren, så försvinner det problemet.
Jajamensan. Vi hoppar vidare till Svenska Kraftnät, som hade dataintrång för ett tag sedan, och det blev ju mycket rubriker runt det. Den informationen som buset kom över där skulle släppas här i slutet av förra veckan, men så blev inte fallet.
Nej, vi sa i förra veckans podd att vi skulle återkomma till det här eftersom att tidsfristen som utpressargruppen Everest hade gett Svenska Kraftnät löpte ut på lördagskvällen förra veckan. Men vi har inte speciellt mycket uppföljning att ge, för att någon gång mellan fredagsmorgonen klockan 03:26 då jag var uppe och klippte podden och lördagsmorgonen 09:29 så försvann Svenska Kraftnät från utpressargruppens läcksajt. Det inlägget togs bort. Vi vet inte varför. Jag var ju orolig för att kanske hade Svenska Kraftnät betalat, men jag fick lugnande besked. Norska Europower kontaktade Svenska Kraftnät och Svenska Kraftnät meddelar att de har inte betalat. Vad som då har hänt är fortfarande oklart. Kanske har Everest nya planer. Kanske har Everest sålt datan exklusivt. Vi kommer fortsätta hålla ett vakande öga på just den här dataläckan. Och ja, eftersom vi spelar in det här på onsdagen lägger vi också en länk till Svenska Kraftnäts webbplats utifall de skulle gå ut med mer information. Men i väntan på att det kommer några klara tecken på varför informationen aldrig publicerades, eller förlåt, inte publicerades som tänkt. Och även vilken information som Svenska Kraftnät konstaterar att har stulits, så får vi bara hålla oss lugna och vänta. Men ja, inom kort lär vi ha skäl att återkomma till den frågan igen, men ingen mer uppföljning att bjuda på den här veckan.
Konsumentverket har handlägger, kan vi säga, ett ärende om försäkringsbolaget IFS hårddiskreklam, och som lät så här: backup hårddisk hjälper lite, IF hjälper mycket. Och det är inte bara Konsumentverket som kanske är lite upprörd över detta. Även Karl-Emil Nicka tog en bild här i september månad och spred över hela internet, eller i alla fall sin Twitterflöde, ja, om hur upprörd du var över denna reklamen.
Ja, nej, men alltså, du kan ju tänka dig jag i rollen som Mr. Backup, som påminner om att you should always have a backup plan for your backup plan to back up your backup plan, och att filer som du inte har två kopior på är filer som du inte bryr dig om, kommer ner i tunnelbanan och möts av något så provocerande som en stor skylt med texten backup hårddisk hjälper lite. Alltså, en backup hårddisk är ovärderlig. Så jag tyckte ju att det där, det var inte alls okej. Okay. Och jag skrev därför i ett inlägg på Twitter och alla Twitterkopior att jag var djupt provocerad och ifrågasatte vad det här var för trams. Sen, folk på X som inte då troligtvis lyssnar på podden antog att jag var provocerad på riktigt och trodde att jag var sån här väldigt känslig person som blev upprörd över precis vad som helst. Det var alltså inte så på riktigt att jag gick runt och var provocerad och knöt nävarna i fickan över det, utan det var jag som försökte göra en liten rolig grej av det.
Karl-Emil Nicka, bröt du mot Poes lag?
Vad är Poes lag?
Poes lag? Mm. Kanske den heligaste lagen vi har på internet, som stipulerar att det går inte att vara skämtsam eller ironisk snarare på internet och göra det tydligt utan att använda någon form av smiley eller emoji eller liknande då, va? För det är omöjligt att veta din sinnesstämning med att bara läsa din text där. Aja, baja.
Ja, förlåt. Sen nu härom veckan ringde faktiskt Expressen upp mig, för de hade också fått uppfattningen att jag på fullaste allvar.
Det är det nya nu. Karl-Emil Nicka är upprörd. Ja. Ring kvällspressen här. Det är du och Bianca Ingrosso, säger jag.
Det är det alltså, ja. Men lyckligtvis så ringde de mig inte bara för att de undrade varför jag nu var så djupt provocerad över den här reklamen, utan för att Konsumentverket hade faktiskt börjat utreda den. Någon hade anmält den här reklamen, och jag vill förtydliga, det var inte jag som anmälde den. Men Konsumentverket, de har börjat granska den och skriver så här i ett brev till IF.
Försäkringsvillkoren för IFS hemförsäkring bifogas som bilaga 2. Av dessa framgår dock att om digitalt innehåll såsom texter, bilder eller filmer skulle gå förlorat genom att konsumenten exempelvis av misstag råkar radera data, eller om enheten där innehållet lagras stjäls eller skadas, lämnar inte IFS hemförsäkring ersättning för det förlorade digitala innehållet.
Det här var ju då det som de anmärkte på, att om man tolkar den där annonsen som att det går att få ersättning för förlorat innehåll, så stämmer det inte, för att hemförsäkringen täcker inte det. Och det har jag faktiskt full förståelse för det är ju oerhört svårt, eller jag ska inte ens säga det, det är omöjligt att värdera hur mycket bilder, filmer och dokument är värda. För mina bilder, alltså mitt fotoalbum, det är ju oerhört mycket värt för mig, men kommersiellt är det ju inte värt ett jota. Det är ingen annan som tycker att det är värt någonting. Det var lite samma sak som vi faktiskt hade i ett sammanhang där jag jobbade 2005 i en butik som framkallade foton. Vad är egentligen rimlig ersättning ifall vi tappar bort en kunds fotorulle? För fotorullen i sig, den var ju inte värd mycket. Och bilderna som kunden hade tagit, de var ju inte heller kommersiellt värda någonting. Men de var väldigt mycket värda för just den kunden.
Då vill jag bara fråga, hur mycket fotorullar tappade ni bort?
Det hände. Alltså det skedde att fotorullar försvann. Det gjorde det. Så det här, det var ett problem. Sen så slutade folk framkalla foton. Ja. Så det problemet finns inte kvar längre.
En annan grej i runt detta är ju att om backup hårddisk hjälper lite och if hjälper mycket, då är frågan hur mycket kan det tolkas in i det? Mm. Jag tänker ju dataräddning av avancerade mått.
Ja, just
skicka
det.
Den till, vad är det, IBAS i Norge?
Exakt.
Om det är de som gäller fortfarande.
Det är det. Och vi har faktiskt haft en gäst därifrån också. Vi lägger en länk till det i avsnittet om ni vill lyssna mer på det. Men nu får ni istället lyssna mer på vad Konsumentverket skriver i sitt brev.
Eftersom marknadsföringen ger intryck av att IF hjälper mycket vid datarelaterade problem, medan hemförsäkringen enligt villkoren inte ersätter värdet av eget arbete eller ersätter skada orsakad av att lagrad information skadas eller raderas, blir beskrivningen i marknadsföringen vilseledande enligt paragraf 10 i marknadsföringslagen.
Expressen hörde inte bara av sig till mig. De kontaktade också IF för att höra hur de ser på det här. Och Josefin Berglund Bellani säger så här till Expressen.
Vi har mottagit Konsumentverkets skrivelse och kommer att gå igenom vårt svar till dem. Men det vi redan nu vill vara tydliga med och som även kommer att framföras till Konsumentverket är att den här reklamtavlan syftar på vår databrottsförsäkring som riktar sig till företag. Det vill säga inte vår hemförsäkring.
Mm. Så resonerar de.
Ja. Det gör de, va?
Konsumentverket, de verkar dock inte gå helt på den linjen.
Det framgår inte vilken försäkring som marknadsföringen syftar på. Konsumentverkets bedömning är dock att det inte bör vara fråga om företagsförsäkring. Eftersom den är så fallet så brukar det anges i IFs marknadsföring. Se bilaga 3. Den konsumentförsäkringstyp som är vanligt förekommande och som skulle kunna skydda mot olägenheter eller skador relaterade till datorproblem är enligt Konsumentverkets bedömning IFs hemförsäkring.
Mm. Jag får också bara då avsluta med att kommentera det här lite från mitt djupt provocerade hjärta. Och det är att jag bryr mig faktiskt inte ett dugg om just det här ärendet som Konsumentverket driver. Det viktiga är att vi lyfter vikten av bra backup. Och sen oavsett om det handlar om att ha en backup på disk eller skaffa någon tjänst som hjälper till med backup, så... kom ihåg bara egentligen, skaffa backup. Se den här rapporteringen som en påminnelse om att ha bra backup. Att du har dubbla kopior på alla filer som du bryr dig om. Och sen då hade jag ju gärna sett en liten rättelse av den här annonskampanjen specifikt. Där det står möjligtvis backup på disk hjälper mycket. IF kan också hjälpa i vissa sammanhang om du har tecknat deras databrottsförsäkring och du har backupper. Men en backup på disk hjälper mycket. Och därom borde det inte råda någon oenighet.
Nej. Oenighet däremot har det rått rejält om chattkontroll 2.0, så vi byter alltså ämne helt här nu. Och konstatera att för stunden så verkar alltså de parterna som har försökt prångla igenom chattkontroll 2.0 med allt vad det innebär och allt vad vi har pratat om, att de drar nu tillbaka det förslaget.
Ja, det här är ett framsteg för säkerhetsbranschens perspektiv, för branschen som har varit motståndare till de delar i chatkontroll 2.0-förslaget som kräver att det ska byggas in bakdörrar i totalstreckskrypterade meddelandeappar för att det ska gå att skanna efter barnövergreppsmaterial. Den danska justitieministern, du vet han som sa att det inte är en mänsklig rättighet att kunna kommunicera utan att vara övervakad. Han meddelade förra veckan att Danmark, de kommer att lägga fram ett nytt förslag. De kommer försöka få igenom en ny kompromiss. Men de kommer stryka de delarna som det råder så stor oenighet kring. Det faktiska förslaget är inte publicerat än, men vad det ska innehålla framgår av ett dokument som är daterat den 30 oktober och där det står så här fritt översatt till svenska.
Ordförandeskapet har uppfattat att det bristande stödet för kompromissförslaget enbart avser de bestämmelser som rör inrättandet av spårningsskyldigheter, särskilt gällande farhågor kring skyddet av användarnas grundläggande rättigheter samt cybersäkerhet.
Det här, om man bara avbryter snabbt, det är ju, det finns många problem med förslaget. Det finns många bra delar i förslaget också. Men de stora problemen har ju berört just det här med spårningsskyldigheten. Att tjänsteleverantörerna måste ha bakdörrar för att om de får en spårningsorder så ska de kunna skanna även det som sen skickas totalsträckskrypterat.
Det har även uttryckts tvivel beträffande tillgången till tillförlitlig och noggrann teknik för att upptäcka material med sexuella övergrepp mot barn. Det var ju ett understatement of the year.
Ja, att det finns tvivel kring tillgången till tillförlitlig och noggrann sådan teknik, det är en underdrift. Så nej, det har uttryckts tvivel bekräftande tillgången till den. Ja, det har det.
Vi fortsätter här nu i citatet. Trots ingående och intensiva förhandlingar baserade på olika kompromissförslag har det hittills inte varit möjligt att nå en överenskommelse som samlat tillräckligt stöd från medlemsstaterna för dessa bestämmelser. Möjligheten att inom en rimlig tid uppnå en balanserad kompromiss som inkluderar spårningsskyldigheter verkar därmed vara uttömda.
Tack för det. Det är, de verkar vara uttömda. Ja, vi har loopat det här tillräckligt många gånger nu. Även om vi byter namn på saker och även om vi lägger till undantag så är det för farligt att kräva bakdörrar i totalsträckskrypterade meddelandeappar. Så det som ser ut att kommer hända nu, det är att den frivilliga skanningen, den ska fortsätta. Så att vi till exempel kan moderera sociala medier och liknande. Så det ska inte råda några som helst tvivel om att tjänsteleverantörer får skanna efter barnövergreppsmaterial i de sammanhang där det är lämpligt att göra för att de ska kunna hålla sina plattformar fria från den typen av innehåll. Sociala medier är det som jag tänker på framför allt, men forum av olika slag och liknande är givetvis berörda också. Sen stryks artikel 7-11 och det är artiklarna som berör de här spårningsordrarna. Kraven på att tjänsteleverantörerna ska kunna skanna innehållet. Sen så poängterar de att de tjänsteleverantörer som implementerar frivillig skanning ska få sina tjänster lägre klassade när det kommer till risknivån. För tjänsterna ska klassas enligt olika risknivåer och om tjänsteleverantörerna tillämpar frivillig skanning slash kan tillämpa frivillig skanning, då sänker det risknivån, vilket känns väldigt logiskt. Sen står det dock också att tjänsteleverantörer som har hög risk kan behöva utveckla teknik för att begränsa risken för spridning av barnövergreppsmaterial. Exakt vad det innebär måste vi hålla koll på när det konkreta förslaget kommer, så att det här inte bara är ytterligare en gång de byter namn på någonting, kallar det någonting annorlunda, men är samma innebörd i slutändan. Och sen står det också, föga förvånande, att kommissionen kan arbeta fram ett nytt lagstiftningsförslag om såna här spårningsskyldigheter. Så vi kan nog vara ganska säkra på att om det danska förslaget går igenom utan att det faktiskt finns krav på bakdörrar i totalsträckskrypterade meddelandeappar, så kommer vi få se ett chatkontroll 3.0 inom en inte alltför avlägsen framtid.
Så är det. Men vi hoppar till huvudämnet nu och pratar om att det i alla fall är sista året med osäkra anslutningar. Och nu ska Karli Menicka ta oss med tillbaka lite i minneslunden, kan vi säga det, över hur internet har varit de senaste 15 åren.
Vi ska backa tillbaka i tiden. Vi ska bli lite nostalgiska och vi ska inse hur vansinnig situationen har varit.
Ja, faktiskt. Faktiskt.
Vi har ju i flera avsnitt på senare tid pratat om spionprogram som stjäl inloggningskakor. Alltså kakan som håller oss inloggade på webbplatser. Vi har pratat om det till exempel när vi berörde en av attackerna mot Linus Tech Tips, där de fick sin YouTube-kanal kapat för att ett spionprogram stal inloggningskakan, kakan som höll dem inloggade. Och vi har pratat om det eftersom att om det finns ett spionprogram som kan stjäla den där kakan, då spelar det ingen roll om vi loggar in med lösenord eller tvåfaktorsautentisering eller nycklar, för att den där kakan, den kringgår hela inloggningsförfarandet. Och det är därför vi också har lyft det här med det vi kallar device-bound session credentials, som håller på att utvecklas nu, som ska göra det ytterligare säkrare att spara de där kakorna i en kryptoprocessor på dator, så att det blir ännu svårare för skadeprogram att komma åt dem. Så vi gör verkligen allt vi kan för att skydda de där kakorna. Så var det inte på 00-talet. På 00-talet, då skickade vi de där kakorna i klartext över wifi. Mm. Om ni har funderat på varför det var så viktigt att använda VPN-tunnlar på publika wifi-nät förr i tiden, så var det alltså för att på 00-talet, då skickade vi de där kakorna i klartext. Så vem som helst som avlyssnade wifi-nätet kunde se, ja, där har vi den kakan, och logga in som oss. Det här fick sin kulmen 2010 när en utvecklare släppte ett tillägg till Firefox som hette FireSheep. För det gjorde var att om du installerade det i Firefox och även en liten underliggande mjukvara, då kunde du i Firefox sitta på ett publikt wifi-nät och se alla inloggningskakor som skickades i klartext på det publika wifi-nätet. Och de där inloggningskakorna, de skickas ju inte bara vid inloggningen, utan vid varenda efterföljande sidhämtning. Så om någon installerade FireSheep i Firefox, kunde de sedan sitta på ett kafénätverk och så ser de, okej, där loggar den personen, eller förlåt, där är den personen inloggad på den webbplatsen. Och sen direkt från FireSheep bara klicka på logga in som den användaren. Och då var den angriparen den användaren. Så angriparen kunde sitta och kolla, okej, där har vi en Google-inloggning, där har vi en Facebook-inloggning, en Twitter-inloggning, en Flickr-inloggning. Nu hänger ni med, det var ett tag sedan det här hände. Jag tror inte det är någon som använder Flickr längre. Men bara plocka de kakorna och sen med ett enkelt klick vara inloggad som den användaren.
Helt otroligt.
Ja, det här fick som sagt sin kulmen när FireSheep-tillägget publicerades, för att det var så tydligt hur vansinnig situationen var. Och bland annat Facebook försökte då göra någonting åt det, och i januari 2011 publicerade de ett blogginlägg som det stod så här i, fritt översatt till svenska.
Från och med idag ger vi dig möjligheten att använda Facebook helt via HTTPS. Du bör överväga att aktivera den här inställningen om du ofta använder Facebook över publika internetanslutningar på till exempel kaféer, flygplatser, bibliotek eller skolor.
Mm. För på den tiden då använde Facebook bara HTTPS, alltså säker anslutning. Ni vet, hänglåset i adressfältet som tidigare syntes. Använde bara det på inloggningssidan, men inte för resten. Vilket alltså innebar att en angripare med FireSheep kunde plocka en Facebook-användares inloggningskaka och därmed bli den Facebook-användaren. Anledningen till att Facebook inte hade aktiverat det här som standard, det förklarade de också i det här blogginlägget.
Det finns några saker du bör tänka på innan du väljer att aktivera HTTPS. Krypterade sidor tar längre tid att ladda. Så du kan märka att Facebook blir långsammare när du använder HTTPS. Dessutom störs inte vissa Facebook-funktioner, inklusive många tredjepartsapplikationer, ännu med HTTPS. Vi kommer att arbeta hårt för att lösa dessa återstående problem. Slut på citat. Ja, dessa tredjepartsapplikationer var ju en grej hos Facebook.
Det var ju ett tag där det var alltså Farmville och liknande.
Ja, Candy Crush Saga började ju sin karriär där det blev stort.
Gjorde det?
Ja, det var ju tack vare Facebook att det blev så. För då tog de ett Bejeweled heter väl egentligen spelet från början, den mekaniken. Satt ihop det som egentligen var ett spel på sin, deras egna webbsida på King då, .com. Och sen så tog de över ett Facebook och sen så började okay. den sagan så att säga. Och sen kom det därefter sen något halvår senare på mobilerna.
Jag bara förutsatte att det var en av de här App Store...
Nej, det var ju den här grejen, du vet... Oh, jag går ju tillbaka, det var ju fruktansvärt också för att alla spelade på Facebook och du kunde be andra om liv också, för det fanns ju det här hela tiden att du skulle bjuda in fanns ju mekanismen för att du skulle bjuda in dina kompisar och så hela tiden också, så att nej, det var tider det, men det var nästan som man hoppades att de skulle få mer problem än vad de fick då med HTTPS.
Ja, och om du hade aktiverat det här läget, vilket du absolut borde göra, då kunde du inte använda alla de här tredjepartsapplikationerna. Men sen juli 2013, då meddelade Facebook att det äntligen var klart och de hade slagit på HTTPS som standard för alla Facebook-användare. Så från och med då gick det inte längre att utföra den här attacken. Men det här var alltså så sent som juli 2013.
Ja.
Sen så skedde det successiva förbättringar. Vi fick säkra anslutningar på allt fler ställen och det finns flera bidragande skäl till det. Och det ena, det var att Google i augusti 2014 meddelade att om en webbplats stödde säkra anslutningar så skulle den rankas högre i Googles sökresultat. Men en ännu viktigare sak hände september 2015, för då utfärdade Let's Encrypt sitt första certifikat. Fram till dess så var det förknippat med en kostnad att få det certifikat som krävs för att en webbplats ska stödja säkra anslutningar. Så jag betalade över 1000 kronor per år för att få ett certifikat som gjorde att nicka.se stödde säkra anslutningar. Hade jag inte betalat det så hade det inte funnits stöd för säkra anslutningar. Så det var problem att det var förknippat med en kostnad och det var problem att det var förknippat med en massa manuellt arbete. Det krävdes att du skulle förnya certifikatet. Någonting gick fel när du förnyade certifikatet. Det var massvis av problem. Det löste Let's Encrypt. Let's Encrypt gjorde det gratis att få de där certifikaten som krävdes och dessutom automatisera förnyelsen av dem. Och det gjorde att under de kommande 10 åren från 2015 fram till nu, då ökade andelen webbplatser som stödde säkra anslutningar från under 50% till i princip alla. Nästa stora sak hände juli 2018, för då gick Google fram och ändrade hur de indikerade stöd för avsaknat stöd för säkra anslutningar. Och jag skrev så här på Bli säker-bloggen juli 2018.
Idag är en stor dag för säkerheten på webben. Google Chrome, världens mest populära webbläsare, utgår nu från att webbplatser ska stödja krypterade och autentiserade anslutningar. Det vill säga ha adresser som inleds med HTTPS och inte HTTP. Under många år var stöd för krypterade och autentiserade anslutningar förenat med en kostnad för den som drev webbplatsen. Så är inte längre fallet. Idag finns det därför ingen ursäkt att inte stödja krypterade anslutningar. Google Chrome poängterar detta genom att från och med idag uttryckligen skriva inte säker vid anslutning till osäkra webbplatser. Till exempel Stockholms stads webbplats www.stockholm.se. Fram till igår visade Google Chrome ingen anmärkning på den webbplatsen. Från och med idag står det uttryckligen att denna sajt inte är säker. Samma sak gäller bland annat Göteborgs stads webbplats. Carl Emil Nicka, juli 2018. Du var klok redan då.
Ja, men tack så mycket Peter. Och på den här tiden, då var det alltså fortfarande vanligt att webbplatser inte stödde säkra anslutningar. Och ännu vanligare att de möjligtvis stödde säkra anslutningar men också tillät osäkra anslutningar. Och det här gjorde att du, till exempel, vi kan ta det här. Det var 2019. Då satt jag på ett Norwegian-plan som hade wifi-uppkoppling. Och så surfade jag till Folk- och försvarkonferensens webbplats. För den pågick då. Då la Norwegian in information om min flight på webbsidan jag besökte. För om en anslutning inte är säker, om den inte har det där hänglåset som tidigare syntes eller börjar på HTTPS istället för HTTP, då är det inte bara det att de andra på wifi-nätverket kan se vad det är jag gör, utan den som driver wifi-nätverket kan också manipulera vad som visas. Det enda som Norwegian gjorde, det var att lägga till den egna informationen på webbsidorna som jag besökte. Men de hade kunnat göra någonting annat också. De hade kunnat ändra så att det var ett helt annat program på Folk- och försvarskonferensen det året för de som besökte webbsidan via Norwegians wifi på planet. Så behovet av att vi fick webbplatser som stödde säkra anslutningar, det ökade, eller det hade funnits hela tiden, men det blev viktigare och viktigare och viktigare i takt med att vi gör mer och mer på webben, eller gjorde mer och mer på webben. Och vi behövde också bättre stöd i våra webbläsare. Inledningsvis så gick jag runt och rekommenderade ett tillägg som hette HTTPS Everywhere för att åtminstone försöka få alla anslutningar till webbplatser som stödde säkra anslutningar att vara säkra, att uppgradera alla anslutningar som kunde uppgraderas till säkra anslutningar. Det tillägget har jag inte nämnt på många år nu, och det är för att det inte längre behövs. Numera så finns den funktionen inbyggd i våra webbläsare. Men våra webbläsare har ett steg kvar att gå. För att även om våra webbläsare idag automatiskt uppgraderar osäkra anslutningar till säkra anslutningar när det går, så visas det ingen tydlig varning ifall en användare går till en webbplats över en osäker anslutning. Det står det där lilla inte säker i adressfältet, men det kommer inte upp någon stor varning. Jag skrev februari 2022 ett blogginlägg som jag kallade Sista problemet för endast HTTPS. Och det är för att sen dess, och ja, även när jag skrev blogginlägget, så har det funnits en funktion i våra webbläsare som jag har aktiverat som gör att om jag går till en webbplats som inte stöder säkra anslutningar, då visas en stor varning som jag måste manuellt klicka mig förbi. Men jag poängterade att det fortfarande var så många webbplatser som inte stödde säkra anslutningar, att den där varningen skulle kunna bli ett problem för vanliga användare. För ifall vi får en varning som dyker upp stup i kvarten, då kommer vi både bli irriterade och så kommer vi börja klicka bort den av ren slentrian, för vi tänker att ja, men det där är inte någonting som vi behöver bry oss om. Och jag poängterat att det här var framförallt någonting som drabbade redirect-servrar, alltså när du går till en webbplats men redirectas till en annan webbplats. Någonting som vi tyvärr ser en idag. Till exempel när jag beställer någonting som ska levereras med AirMe, då får jag en sån här spårningslänk. Men när jag klickar på den länken, eftersom jag har aktiverat endast HTTPS-läget, då får jag en stor varning om att den här webbplatsen stöder inte säkra anslutningar. För att den där redirect-servern de använder har inget giltigt certifikat. Den stöder inte säkra anslutningar. Så då får jag en sån där stor varning där det står att angripare kan se och ändra information som du skickar eller tar emot från webbplatsen. Och det är säkrast att besöka webbplatsen senare om du använder ett offentligt nätverk. Det finns mindre risk med ett betrott nätverk som wifi-nätverken hemma eller på jobbet. Det är alltså saker som visas i Chromium-baserade webbläsare eftersom jag har aktiverat endast HTTPS-läget, vilket för övrigt även finns i Firefox och i Safari. Men förra veckan, då meddelade Google att nu är det dags. Om ett år, då kommer de i samband med släppet av Chrome 154, som är planerat att släppas oktober 2026, att aktivera endast HTTPS-läget som standard. Google skrev så här i ett blogginlägg förra veckan, fritt översatt till svenska.
I mer än ett decennium har Google publicerat HTTPS Transparency Report som följer andelen navigeringar i Chrome som använder HTTPS. Under de första åren av rapporten ökade siffrorna imponerande från omkring 30-45% år 2015 till cirka 95% till 99% runt år 2020. Sedan dess har framstegen i stort sett planat ut.
Mm. Och vad är det då som gör att Google vidtar den här åtgärden som i princip kommer forcera de sista kvarvarande webbservrarna att få stöd för HTTPS? Jo, Google beskriver det så här.
Vid första anblick kan 95% HTTPS verka innebära att problemet i stort sett är löst. Men sanningen är att några få procent av HTTP-navigeringar fortfarande motsvarar ett mycket stort antal besök. Eftersom HTTP-navigeringar fortfarande förekommer regelbundet för de flesta Chrome-användare skulle ett naivt tillvägagångssätt med varningar vid varje HTTP-navigering blir mycket störande. Samtidigt skulle passivitet som Platon visar innebära att risken består i all oändlighet. För att balansera dessa risker har vi vidtagit åtgärder för att hjälpa webben att röra sig mot säkrare standardinställningar samtidigt som vi begränsar den irritation som varningar kan orsaka för användarna.
Det de gör rent konkret det är då alltså att aktivera endast HTTPS-läget för alla användare, oktober 2026. Men de lägger också in ett undantag för återkommande besök på osäkra webbplatser eller webbplatser som inte stöder säkra anslutningar. Så att den där varningen inte dyker upp varenda gång användaren besöker webbplatsen utan bara vid första besöket. Och de undantar också lokala webbplatser från de där varningarna. Om du till exempel ska logga in i din router, Peter, då skriver du troligtvis typ 192.168.0.1 i din webbläsare för att gå till IP-adressen för routern.
Ja, vi kan ju låtsas det.
Ja, eller 192.168.1.1 kanske.
Unify, men ja.
Ja, men om du använder den lokala IP-adressen för att komma åt din router eller lokala IP-adresser för någon annan sån här sak, då kommer du inte heller att få se den där varningen. Faktum är att enligt Googles blogginlägg så är det just de här lokala servrarna där du skriver in IP-adressen. Det är de som gör att det fortfarande är 5% av anslutningarna som är osäkra. Om de räknas bort då är det nästan bara 1% av anslutningarna som är osäkra. Så nästa år, oktober 2026, då når vi äntligen målet. Vi når målet 16 år efter att problemet uppmärksammades på riktigt genom FireShip. Det tog lite tid, men snart är vi där. Åtminstone när det kommer till webben. Någonting som vi tyvärr har själva pratat om troligtvis under flera år framöver, det är mejlen. För att det är fortfarande så att vissa mejlservrar och mejlklienter tillåter osäkra anslutningar. Vilket är vansinnigt eftersom att e-postkontot är ett av de viktigaste kontona vi har att skydda. Men åtminstone när det kommer till webbläsaren så är vi snart i mål. Och det är en sån sak som jag hoppas att jag får säga fler gånger under Bli säker poddens gång. Det är så skönt där. Okej, nu är vi av med det här problemet. Nu kan vi bocka av det. Nu kan vi gå vidare till andra saker. Och om du vill höra mig säga det fler gånger, då håller du tummarna för att teknikutvecklingen går framåt. Och så trycker du på den där prenumerera-knappen som du hittar någonstans i din poddspelare. För då får du nämligen nästa vecka helt automatiskt ett nytt avsnitt av Bli säker podden. Du vet, podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.